Under den så kallade covid-pandemin blev det allt mer populärt att hålla seminarier över internet. Av någon anledning blev det snarare regel än undantag att dessa seminarier endast inkluderar de inbjudna gästerna och inte publiken i de muntliga diskussionerna. Den 11 maj höll organisationen Internetstiftelsen ett webbseminarium med rubriken "Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin". Seminariet bestod av en föreläsning av den globalistiska akademikern Andreas Önnefors och en paneldiskussion där Önnefors deltog. Arrangörerna för seminariet hade valt att ta bort möjligheten för publiken att ställa frågor till de inbjudna gästerna muntligt. Istället reducerades medborgarna ned till att få skriva sina frågor i YouTubes chattfunktion och låta arrangörerna välja ut vilka frågor som vidarebefordrades till gästerna. Newsvoice har ringt upp Björn Appelgren som arbetar med att utforma de seminarier som Internetstiftelsen håller.
Hejsan, Björn Appelgren, Internetstiftelsen.
Och jag hade lite frågor om det här seminariet som var igår som handlade om "Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin".
Just det.
Och det fanns ju en chatt där som man kunde skriva i och ställa frågor och sådär. Men när jag tittar på seminariet nu i efterhand så står det att "Live chat replay is not available", så man kan inte se vad folk skrev så här i efterhand. Jag tänker fråga vad det beror på.
Ja, vi tittade på det för att inga av våra event har livechatten kvar efter att själva livesändningen går ner. Så att inget av våra live-event har livechatten kvar när vi tittade på det igår.
Okej. Men hade inte det varit mer transparent? Det var ju det som representerade tvåvägskommunikationen, det här att när jag tittar på videon så kan jag se då att ja, men här säger han fel, eller att folk kan komplettera med information. Hade inte det varit bättre att liksom
Absolut, och det är därför vi tittar på vad det är som inte funkar hos oss på de här livechattarna. För vi har haft ganska många sådana när vi presenterar våra undersökningar och sådär, där det finns relevanta frågor som bör komma.
Men jag tänkte, hade det inte egentligen varit bättre att låta människor ställa sina frågor muntligt i slutet av seminariet eller i slutet av varje sån här, jag vet inte om man ska kalla det föreläsning, eller varje sån här talare hade ju sin tid liksom.
Vi har ju förut haft väldigt mycket, vad ska jag säga, analoga eller live-event där föreläsare och publik är på plats. Och sen pandemin så har vi liksom mer och mer övergått till att bara ha digitala event.
Ja.
Då är ju vi då är vi bundna till de, liksom, vad ska man säga, plattformarna och den funktionalitet som finns där.
Ja, men då har ni valt en plattform där det inte är möjligt då, tänker jag. Det är ert val.
Ja, precis. Och det finns ju olika sådana liksom leverantörer. Det här är ett event som vi kör på YouTube för att det liksom ska kunna ligga öppet. Använder man andra leverantörers plattformar så brukar det oftast finnas, liksom, då låses de in. Alltså det finns olika lösningar och kostar. Det blir en helt annan produktionskostnad för oss också att inte använda de här där det ligger öppet.
En person som till skillnad från Internetstiftelsen lyckats med att skapa interaktiva webbseminarier är sanningssökaren Conny Andersson, som på sin fritid organiserat samtal via Zoom där vanliga medborgare får komma till tals muntligt. Dessa seminarier är publicerade på Conny Anderssons Rumble-kanal Snacka sanning. Varför det här ändå är ganska viktigt, för ett seminarium är ju en skillnad från föreläsning i att det brukar vara interaktivt och att publiken får vara med och ställa frågor. Och kontentan här blir ju att det är väldigt svårt för de som ska titta på det här att få ställa frågor till de här människorna som var med på det här, som fick komma till tals, liksom du. Är inte det ett problem, liksom ur ett så här demokratiskt perspektiv?
Jag tyckte att ganska många frågor som ändå liksom höll sig till ämnet liksom, bollades vidare. Sen kanske de formulerades lite på ett annat sätt. Det var min uppfattning i alla fall.
Ja, men jag tänkte, blir inte det, uppstår inte möjligheten för er att selektera bort svåra frågor eller kritiska frågor om ni ska sitta och välja ut, än om människor får ställa dem muntligt i ett livesammanhang, tänker jag?
alltså, det kommer alltid bli ett urval eftersom vi inte kommer ha, så i det här formatet så har vi ju inte tid att ställa exakt alla frågor, såklart. Så ett visst urval. Sen tyckte jag att urvalet blev ganska bra. Men jag tyckte ändå att, alltså min uppfattning var ändå att Moderatorn fick frågor som också, alltså.
Men det är ju en subjektiv uppfattning. Men jag tänker att möjligheten att selektera, ta bort de som är kritiska, blir större om man gör på det här sättet än om folk hade fått ställa dem live, muntligt.
Så kan det säkert vara, absolut. Om folk är på plats så
det behöver det inte liksom vara. Man kan ju ställa frågor muntligt via internet också.
Precis. Ja, vi kan titta på de möjligheterna. Vi gör ju våra så här öppna mötesplatser, och de är oftast fysiska om man liksom vill prata om en specifik fråga och så vidare. Så att,
för jag tänker att det blir väl egentligen ett ganska så här teknokratiskt och inhumant samhälle om man, den enda chansen man har att få ställa en fråga till de här akademikerna, för de lever ju på människors skattepengar, och de människorna som betalar in de pengarna kan inte ens få ställa frågan muntligt. Jag tänkte, hade det inte varit mer demokratiskt om man hade fått ställa frågan muntligt till de här människorna live, så att säga?
Jo, absolut. Du får ju, alltså, det är självklart att man får större liksom utrymme för att ställa de frågorna om man är på plats, så att säga. Så att det kan jag liksom inte säga emot, utan vi försöker liksom att göra de här eventen så tillgängliga som möjligt. Sen absolut, om man har ett fysiskt event så ges det större möjlighet att ställa frågor.
Fast du återkommer till det här med fysiskt event. Jag kollade på en kille som själv då klassas som en konspirationsteoretiker. Han heter Conny Andersson. Han har ingen stiftelse bakom sig. Han har inga resurser bakom sig. Och han ordnar möten via Zoom där folk får komma in och prata och ställa frågor live till varandra. Blir inte det lite konstigt när han lyckas med det som bara en vanlig privatperson på sin fritid? Och den här organisationen lyckas inte åstadkomma den live-interaktiviteten, tänker jag.
Nej, vi får titta på hur vi kan göra det på annorlunda sätt. Liksom, sen får vi se vad liksom, hur man väljer att göra i fortsättningen.
Ja, för det står, temat var ju liksom, om det var ett hot mot demokratin med konspirationsteorier. Blir inte det lite ironiskt då när ni har tagit bort mycket av den demokratiska delen då av att de här skattefinansierade experterna inte kan få muntliga frågor från de människorna som betalar in deras löner på de här universiteten som de sitter på, tänker jag.
Ja, så blir det ju. Samtidigt så är ju, alltså, det blir så här, vi är ju som stiftelse inte skattefinansierade.
Det är ju bjudit in människor som lever. Jag tror att Andreas Sönderfors, inte han på ett universitet, tror jag.
Han har tidigare varit på Lunds universitet och Uppsala universitet, vet jag.
Ja, och det är där han har byggt upp sin legitimitet med hjälp av människors skattepengar. Nu ska vi se om ni hade med Åsa Wikfors eller om det var på en annan.
Åsa Wikfors är nästa vecka. Okay.
Ja, jag förstår. Men det är ändå liksom att tvåvägskommunikation är en del av demokratin, enligt till exempel folk som har skrivit inom media- och kommunikationsvetenskap som jag pluggat. Det finns inom statsvetenskapen då att när du har en envägskommunikation då har det kännetecknar auktoritära stater då, och tvåvägskommunikation kännetecknar mer fria demokratiska länder. Hur kan det relateras till den här strukturen som ni hade på det här seminariet?
Vi får nog, jag vet inte om jag kan svara på det, eftersom vi har valt att liksom ha en föreläsning och sen försökt bjuda in folk som kan ta samtalet vidare i det här, och på något sätt hoppas att den diskussionen och den föreläsningen kan väcka idéer och tankar hos folk att liksom fortsätta samtalet. Det är hela liksom grundtanken med det här upplägget.
Men vänta lite nu, ska de vanliga medborgarna fortsätta samtalet, men det är de här så kallade experterna som har fått ut massa skattepengar, det är de som kanske borde få frågorna, tänker jag. Det är de som har fått en upphöjd status i det här, det är de som bjudits in för att få den här plattformen att sprida sina idéer och analyser, tänker jag. Det är väl de som, det viktiga är väl att de får ska kunna få frågorna.
Ja, då har vi den här chattmöjligheten i nuläget där vi liksom ändå försöker.
Och där ni selekterar själva vilka frågor som får komma fram och plocka bort de som ni ogillar.
Ja, jag vet inte om jag hade uttryckt det så, men absolut. Ställer man en relevant fråga så är det ju...
Är det godtyckligt eller är det enkelt att definiera vad som är relevant? Om man sitter med den makten och selekterar de här, vad som kommer fram.
Vi har ju våra chattregler som vi liksom försöker utgå från när vi väljer vilka frågor som...
Är de godtyckliga eller är de alltid lätta att definiera? Eller finns det en möjlighet att selektera bort kritiska frågor och sedan hänvisa till de reglerna?
Det är ju klart att det alltid är... Alltså, allting kan ju bli bättre, så att säga. Men det är så här, ibland behöver man ju inte ställa frågor för att föreläsarna eller de frågorna tas upp redan innan. Sen kan det ju vara saker som ligger helt out of topic eller så utanför ämnet.
Okay. Och då tar ni bort det då, eller?
Att ta bort har vi inte gjort. Det är ju bara det att man väljer att kanske moderatorn inte ställer den frågan.
Okej, för jag var inne där själv och jag såg att det var en kille som frågade till exempel om, det är en kille som heter Ingemar Ljungqvist som frågade om Andreas Önnefors var frimurare, och det hade ju inte med det ämnet som det här skulle handla om.
Han är ju inte inbjuden för att prata om frimurare eller i egenskap av frimurare, utan i sin forskarroll på liksom i idéhistoria som har tittat mycket på just konspirationsteorier. Och mig vetligen så har vi liksom ingen som har gjort lika mycket forskning på det noggranna sättet som Andreas Önnefors har gjort i Sverige.
I sin forskarroll, det kan väl lika gärna varit i sin frimurarroll egentligen i så fall. Men i så fall, varför presenterar ni honom då som gästprofessor och lägger in all den informationen? För det har ju inte med hans, det har inte med ämnet att göra heller i så fall, tänker jag.
Han är inbjuden i sin forskarroll, så då skriver vi det.
Så då blandar ni in hans roll ändå, trots att det inte hade med ämnet så som det presenterades att det här seminariet skulle handla om egentligen? Blir inte det tyckleri då? För den här personen... Han som blev censurerad ifrågasatte hans roll då.
Hur menar du? Alltså...
Ja, alltså antingen så gör man så som du sa, att man tar bara med information om ämnet varför konspirationsteorier är ett hot av demokratin, eller så blandar man in deltagarnas roller och så vidare, deras bakgrunder till exempel, vilket ni gjorde här när ni skrev att han var gästprofessor vid olika universitet och så. Och det är samma kategori som att fråga om han var frimurare eller inte, vilket den här personen frågade.
Fast han är inte inbjuden i den rollen, utan han är inbjuden för att han har gjort sin forskning och för att han är professor i idéhistoria.
Så det då blandar ni ändå in hans roll ändå.
Men sen när man så här, jag förstår inte riktigt vad du är ute och fiskar efter, för att någonstans så...
Antingen så handlar det om hans roll eller inte. Alltså.
Ja, men han har säkert många andra fritidsintressen, medlemskap. Alltså, vi kan inte göra en total kartläggning.
Nej, det är därför frågar det. Då får han komplettera det som ni har kartlagt med en fråga från publiken då. Men den blev ju censurerad.
Ja, jag vet inte riktigt.
Nej.
Det finns ju mycket skrivet om det också. Finns ganska mycket transparens i... Han har ju kommenterat det vid tidigare tillfällen, vet jag. I Dagens Samhälle.
Men han kunde ändå inte svara på frågan som han fick här vid seminariet.
Nej, han fick ju aldrig frågan.
Jo, den skrevs av en person som heter Ingemar Ljungqvist i chatten, och då censurerade ni den frågan då för att den inte hade med ämnet att göra. För jag skrev också en fråga som jag insåg efteråt att den inte hade med ämnet att göra, och det var hur den här internetstiftelsen och det finansierades. Men då svarade ni på den frågan, det tog ni inte bort.
Nej, men det kan ju vara, alltså, det är väl relevant om man är på ett seminarium som vi ordnar, om man inte ens vet vilka liksom vi är och hur vi finansieras.
Så man ska veta vilka ni är, men det var ju det hans fråga handlade om, huruvida han var en frimurare eller inte, han som fick den här plattformen. Det går inte ihop alls, känns det som. Och då blir det, kommer vi tillbaka till det, blir det inte ganska godtyckligt vilka frågor ni bara censurerar bort och vilka som ni implementerar sen och lägger fram till de här paneldeltagarna, eller vad man ska kalla dem för?
Men det finns ju alltid ett urval av såklart vilka frågor som hinns med och vilka vi tycker hör till ämnet. Och den här frågan tyckte vi kanske inte riktigt hörde dit.
Men en fråga om hur internetstiftelsen...
Och sen om du tycker att det är godtyckligt eller inte, det kan vi säkert tycka olika om. Ja, men då tycker vi säkert olika där. Jag tycker inte att det, baserat på vad han är inbjuden för att föreläsa om och på sättet som han har levererat sin föreläsning.
Han skulle inte föreläsa om att han var gästprofessor och vid vilket universitet, så det går ju egentligen också emot det ämnet då. För det är relaterat till hans bakgrund, precis som frågan om han var frimurare eller inte, tänker jag.
Ja, men han får väl presentera sig. När han väl pratar så måste han väl liksom på något sätt också berätta vem han är.
Ja, men då kan ni berätta det som den här personen frågade då, som ni censurerade i så fall, om frimurarbakgrunden i så fall, tänker jag.
Ja, eller så väljer han att inte göra det. Alltså...
Ja, precis. Och då blir det ju godtyckligt det här. Vad är det som gäller? Och jag tänker att det hade varit svårare för honom att undkomma den frågan om den hade kunnat ställas live än om ni fick radera frågorna från chatten innan de ens kunde levereras vidare till de här paneldeltagarna, tänker jag.
Ja, mycket möjligt.
Blir det lägre transparens när ni kan bete er på det sättet än om folk hade fått ställa frågorna live, så att man alla får höra vilken fråga som ställs och alla får också se med egna ögon vad svaret blir eller responsen?
Ja, men det har vi ju redan pratat om, tycker jag. Okay. Så det är klart att det inte går att göra det urvalet, alltså när någon ställer frågan i ett fysiskt forum. Eller direkt till föreläsaren. Här har vi en plattform där föreläsaren inte ser chatten.
Det blir som en barriär liksom mellan de här makthavarna, ja, och de vanliga människorna som har betalat mycket av deras karriärer, deras utbildningar, kan man väl säga egentligen.
Om du väljer att se det på det sättet, ja.
Men hur ser du det då? Blir inte det?
Jag ser att vi har intresserat, vi ser i Svenskarna Internet att många är oroliga för att desinformation liksom på något sätt ska användas för att påverka valsgången. Då vill vi liksom ta den insikten vidare och kolla så här, men är konspirationsteorier verkligen ett så stort hot och varför i så fall? Då väljer vi rubriken därför är konspirationsteorier ett liksom hot, och sen så får Andreas utifrån sin forskning förklara när och varför det potentiellt sett skulle kunna vara ett hot. Det är inte alla konspirationsteorier som är ett hot mot demokratin. Så här, när blir det ett hot mot demokratin? Det är det han är inbjuden för att föreläsa om.
Ja, jag är inte så intresserad om själva ämnet, utan jag är mest intresserad av strukturen och huruvida det var demokratiskt och interaktivt. Men jag tycker du ändå har jättebra svar ändå.
Jag är tacksam för de här synpunkterna. Så får vi titta liksom på hur vi kan... Jag tror inte vi kommer sluta helt med digitala event. Jag tror inte vi kommer sluta helt med att göra dem på YouTube. Och vi kommer säkert liksom ha olika former där ja, men Go to 10 är den platsen där man liksom ordnar fysiska event. Både medlemmarna och vi själva ordnar där. Jag vet, bara för att liksom komplettera lite, jag vet att det här eventet bjöd man in till i Malmö. Där kunde man på Go to 10 i Malmö delta fysiskt på plats och diskutera med varandra. Kanske då inte direkt med föreläsaren, men ändå liksom
och det är de tillsammans som har, med andra. De är ändå lite av en maktfaktor då. De får stora plattformar, de får uttala sig på MSB, de får ut skattepengar, så att det är kanske det som är det viktiga då. Att jag kan prata med liksom mina vanliga personer som inte har de här upphöjda positionerna, det är inte det viktiga här.
Nej, men ibland, alltså så här, så som den här föreläsningen, liksom formatet för den här föreläsningen, men ibland så har vi liksom även forskare, akademiker, företagare, startups, alltså som står och presenterar fysiskt på plats. Så då ges ju den möjligheten som du efterfrågar.
Mm. Och de här människorna kunde inte ta liksom frågor på det sättet?
Inte som det här eventet var upplagt.
Nej. Är det en slump liksom att det blir så att när det blir de här regimtrogna människorna att ni då väljer det här formatet med reducerad interaktivitet, reducerad demokrati och att ni kanske tillåter det mer när det är mer businessföreläsare, om man ska säga?
Nej, jag tror snarare handlar om att vi för att liksom göra vårt främjande arbete når ut till fler via digitala seminarium, och det är också någonting som liksom i våra utvärderingar, varför alltså att folk vill ha mer digitala föreläsningar. Vi, innan pandemin så har vi haft liknande liksom serier som pratar om just demokratifrågor kopplat till internet, och de har varit helt fysiska. Men då sitter det liksom 20 personer i ett rum. Möjligheten att ställa frågor till dem som du då kallar för makthavare är mycket större. Men samtidigt så blir rummet begränsat till 20 personer. Mm.
Och vanliga medborgare liksom, som inte har någon stiftelse bakom sig, knappt några resurser alls, har lyckats skapa seminarier där det finns den här live-interaktionen som jag pratar om. Till exempel en kille som heter Conny Andersson då, som själv är konspirationsteoretiker. Mm. Så jag vet inte om det har så himla, om den ursäkten funkar så himla bra, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, jag försöker inte ursäkta, jag försöker förklara. Och sen så får vi titta på andra lösningar för att på något sätt öppna upp dialogen såklart i framtiden.
Ja, okej. Okay. Mm. Det får bli sista ordet då.
Ja, tack så mycket. Tack. Yes. Hej.
Vi ringer till den före detta chefredaktören för 2000-talets vetenskap, Ingemar Ljungqvist, som blev censurerad under Internetstiftelsens seminarium. Mm. Det var ju så att rubriken eller temat för det här seminariet var "Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin?" Jag tänkte fråga om du tycker att det var en objektivt formulerad rubrik?
Nej. Ordet bildades ju, och alltså sammansatta ordet konspirationsteoretiker, det bildades ju en gång av CIA på mitten på 60-talet när man började gräva i Kennedy-mordet och ville ha fram sanningen där. Mm. Så då konstruerar man det ordet för att skjuta på budbäraren och slippa diskutera i sak. Ordet i sig är laddat, och det var laddat från första början för att slippa ta en debatt i sak.
Okej.
Okay. Ja, jag hade ju med det lite i debatten. Däremot har jag vänder på det idag. Jag tycker det blir, alltså, en teori om en konspiration, det betyder att du har en teori om att det finns ett orsakssamband till en viss händelse som uppstått. För det är att söka sanningen.
Mm.
Jag sätter det lika med sanningssökare.
Kan det vara så att till och med etablissemanget, de som har makten, ibland producerar egna konspirationsteorier och ger ut liksom, tror du?
Det gör de väl hela tiden.
Jag tänkte också fråga, hur anser du att de som arrangerade det här seminariet lyckades med att skapa en interaktivitet mellan publiken, alltså de vanliga medborgarna, och de som var inbjudna till att föreläsa och delta i panelen?
Nej, men det är väl... det var ju precis... Hela panelen var ju införstådda ihop med Önnebro. vad de skulle ta upp, så att säga. Så det var ju ingen debatt dem emellan. Och de plockar ju bara ifrån chatten. De hoppar ju över mina grejer och dina grejer och tog upp andra, så som de som strök lögn, inte lögner då, utan strök deras narrativ ledårs. Det tog de upp. Mm. Alltså, ja, det är ju nästan det som är värst i vårt samhälle idag. Du har ingen debatt, du har ingen dialog mellan det där får brytas. Och det, du har ju det på så många områden. För att gå nå framåt här, så ska vi ha en debatt. Det ska ju brytas olika åsikter för att naturligtvis ska gå framåt. Då. Och det är otäckt.
Så som jag minns det, så frågade du där i chatten om Andreas Önnefors är en frimurare och hur det påverkar hans trovärdighet i de här frågorna. Vad fick du för svar, eller hur gick det med den frågan? Fick du
någon det var väl till och med de tog bort den frågan, va?
Ja, precis.
Under löpet. Nej, jag fick inget svar på den. Frågade Önnefors där? Jag har ju frågat folk där ibland. De kan ju bara svara nej på den frågan. Är du frimurare? Nej. Oavsett om de är det eller inte, va? För är de frimurare får de inte erkänna det, va? Nej, de tog ju upp frågor sen på slutet. Men då hade ju de varsin fråga. De var det två eller tre personer som stod där. Programledaren och två då. Någon annan journalist då, som jobbar på MSB nu och sådär, va? Det var ledande frågor, och det var en hyllning till